Jag heter Klara Schubert.
Jag heter Ingrid Friberg.
Vi är reportrar på Svenska Dagbladet och har båda haft det tveksamma nöjet att vara ung på Stockholms bostadsmarknad.
Det är som ett vilda västern där det ofta krävs kontakter, självförnedring eller bara lite flyt för att hitta ett hem.
Vi har plockat upp några exempel på hur stressande, dyrt, riskabelt eller rent av löjligt enkelt det kan vara att lösa bostad som ung i Stockholm.
Vi har alltså pratat med unga personer som befinner sig mitt i Stockholms bostadskarusell just nu. Som Johannes som fick stå ut med en misstänksam och homofobisk rumskompis.
Och Mira som blev blåst på en massa pengar av sin hyresvärd.
Eller Maximilian som bara bad om ett förstahandskontrakt på Söder och fick det.
Det här är Lotteriet, en podd från Svenska Dagbladet. Johannes, 29.
Jag visste redan som tonåring att jag ville till Stockholm. Det känns ganska naturligt när man är hbtq-person. Sen när jag började plugga statsvetenskap så fattade jag också att okej, vill jag ha ett jobb, då får jag flytta till Stockholm. Jag kommer inte från pengar så jag fattar att chansen att köpa lägenhet var liten. Så jag ställde mig i Stockholms bostadskö. Och det är jag väldigt glad över idag. Några år senare fick jag min biljett till Stockholm. En praktikplats på en myndighet i centrala stan. Jag kände ingen, hade inget kontaktnät och jag levde på studiemedel. Men till slut hittade min pappa en kollega som hade en bekant som hyrde ut ett rum i Tyresö. Då betalade jag 3500 i månaden för att bo med hyresvärdens yngre dotter och en rad vänner till henne som flyttade in och ut. Det uppstod mer och mer konstiga situationer. Det slutade med att tjejens homofobiska pojkvän sa att han var rädd att jag skulle smitta honom med HIV om han rörde mina saker. Jag kände mig inte trygg hemma. Jag la ut en annons på Blocket och flyttade. Nästa stopp blev ett rum i en stor lägenhet i Vasastan. Svart. Hos en familj som ofta reste bort. Det där med att de reste bort ofta stämde dock inte riktigt. Till en början gick allt okej, men med tiden började jag känna mig trängd där. Det kändes inte som att de förstod att jag också bodde där. När jag inte kunde använda köket eller ha vänner på besök utan att vara på spänn, då fick jag nog. Ännu en Blocket-annons senare hamnade jag i en källarlägenhet i Fruängen. 8,5 i månaden betalade jag då. Med eget kök och badrum. Min pojkvän kom ofta på besök och till slut kallade hyresvärden upp mig till huset och sa att jag måste betala 2500 kronor mer i hyra för det. Det är helt vansinnigt, men vi sa ja. Sen fick jag äntligen fast jobb. Jag och min pojkvän vågade oss ut på hyresmarknaden. Vi lyckades hyra en kollegas väns lägenhet i Gubbängen och har samtidigt sökt 2 år på bostadsförmedlingen. Och nu har vi fått en hyresrätt i Bredäng. Den kostar 13 000 kronor i månaden för 77 kvadrat. Det är en bottenvåning. Ingen visning var det för lägenheten heller. Det var typ 20 som ansökte, så då räckte mina 9 år i bostadskön. För första gången ska jag få bo någonstans där ingen kan diktera villkoren. Ett tryggt hem, trygg ekonomi. Det känns som att ta ett riktigt steg i vuxenlivet.
Elsa, 22.
Jag visste att bostadsmarknaden i Stockholm var tuff, men jag trodde aldrig att jag en dag skulle överväga att köpa ett hyreskontrakt för 200 000 kronor. För en månad sedan flyttade jag och min bästa vän Alva in i en studentlägenhet. Tanken på att få bo kvar i 2 år kändes nästan overklig. Så länge har jag aldrig fått stanna någonstans. Första gången vi flyttade ihop, för drygt 4 år sedan, gick allt fel. Jag hade precis tagit studenten och såg fram emot att börja plugga i Stockholm. Genom en bekant fick vi en fin 2 att hyra svart i ett halvår med god chans till förlängning. Men efter bara 2 månader ringde uthyran och sa att han behövde lägenheten. Vi skulle ut inom en vecka. När man hyr svart har man ingenting att säga till om. Det var bara att packa och börja leta igen. Alva fick snabbt en ungdomslägenhet via bostadsförmedlingen. Men för mig började en lång period av tillfälliga boenden och osäkra lösningar. Jag som sett fram emot ett nytt liv i Stockholm märkte att allt handlade om att jaga tak över huvudet. Ett tag stod jag helt utan bostad. Jag fick tränga ihop mig hos Alva i hennes lilla etta och senare bo hos min moster utanför stan. Jag är tacksam för hjälpen, men det är svårt att vila när man känner sig som en gäst och vet att man snart måste vidare. En kille på min skola lovade mig en etta på Söder för 6000 i månaden. Inflytt skulle vara i augusti. Sen flyttades det fram till september, sen oktober, sen november. Och när jag väl fick flytta in var det en helt annan lägenhet där hans mamma också skulle bo. Det hade han inte berättat. Till slut kändes det nästan omöjligt att hitta något tryggt och långsiktigt utan att köpa. Jag blev så sliten av alla flyttar att jag knappt reagerade när en kille jag dejtade berättade att han erbjudit köpa ett förstahandskontrakt för 200 000 kronor. Vi visste att det var olagligt, men efter att ha testat allt annat kändes det som sista utvägen. Han köpte kontraktet och vi flyttade in. När vi senare gjorde slut hade jag äntligen tillräckligt med köpoäng för att få en studentlägenhet. En liten etta utanför stan.
Lovisa, 24.
Jag är uppvuxen i Stockholm och när jag flyttade hemifrån för första gången var det till min dåvarande pojkväns lilla hyresrätt på 17 kvadratmeter. Ett år senare gjorde vi slut och plötsligt stod jag utan bostad. Mina poäng i bostadskön räckte bara till lägenheter långt utanför stan, vilket inte funkade särskilt bra för mig som jobbade sena kvällar inne i city. I den situationen hade nog många känt sig tvungna att pendla, flytta hem till sina föräldrar eller ge sig in på den osäkra andrahandsmarknaden. Men jag hade medvind kan man säga. I samma veva bestämde sig mina föräldrar för att lämna Stockholm och flytta till Göteborg. De sålde barndomshemmet jag vuxit upp i och använde en del av vinsten till att köpa en lägenhet åt mig. En nyrenoverad etta i Stockholms innerstad som jag nu haft i 2 år. Dealen är att mina föräldrar betalar amorteringen och jag betalar driftkostnader som el, bredband, vatten och avgiften till bostadsrättsföreningen varje månad. Vid en eventuell försäljning är det de som får ta vinsten eller förlusten. Jag betalar omkring 7 000 kronor i månaden för mitt boende och får ut runt 20 000 kronor i lön. Jag har ingen fast anställning. Om jag hade haft det så hade jag kanske själv kunnat ta lån för att köpa lägenhet. Men då hade jag inte kunnat bo så centralt. Så mycket pengar hade jag inte fått låna. Så tror jag att det är för många unga. Alla mina vänner som har bostadsrätter i stan har fått hjälp med kontantinsatsen av sina föräldrar. Jag är väldigt tacksam eftersom jag vet att många inte alls haft det lika lätt som jag. Ibland känns det nästan lite jobbigt att berätta att jag har en bostadsrätt. Förra året när jag pluggade hade jag kurskamrater som flyttat hit utan kontakter eller köpoäng. För dem var det jättetufft. Nu är jag en ny pojkvän och vi funderar på att köpa något nytt ihop när jag får fast anställning. Det kan också hända att jag hyr ut min etta och flyttar in till min kille som bor större. Då vet jag inte vad jag skulle ta i hyra. Man vill ju ta betalt så att man tjänar på det. Samtidigt vill man hyra ut med gott samvete.
Maximilian, 23.
Min mamma och hennes man hade ett rivningskontrakt på en femma i Vasastan. Huset ska rivas så småningom, men det har tagit väldigt lång tid. Så hyresbolaget försöker liksom skicka ut så många hyresgäster som möjligt så att de kan tömma huset och påbörja rivningen. Då erbjuder de folk att få byta till andra lägenheter runt om i stan men inom samma fastighetsbolag. De har lägenheter på Sveavägen, lite på Söder, lite i norra Djurgårdsstan. Så förra året tog min mamma vara på det och frågade om de kunde få byta till 2 lägenheter, en 4 och en 1, och då löste hyresbolaget det. Familjen fick flytta till en 4 i samma hus, i den delen som inte skulle rivas först. Och jag fick en 1 på Södermalm. Vi fick ett mejl från killen som hade fixat det där han skrev att här är en lägenhet som ni kan komma och kolla på. Och sen gick vi hit och kollade. Och någon månad senare fick jag nycklarna. Det var verkligen det smidigaste någonsin. Jag minns att jag blev väldigt förvånad över hur lätt det var. Men jag blev väldigt glad. Så jag har ett förstahandskontrakt på Nytorget. Det är verkligen sån tur bara. Hyran är 6 000 kronor för 24 kvadrat. Att bo på Nytorget är underbart, speciellt för en man i sina unga år. Det finns mycket att göra, nära till restauranger och barer. Det funkar bra med den lönen jag har fått in. Jag jobbar som säljare på hudvårdsbutik. Det är på 60% och jag får in lite olika beroende på hur mycket jag jobbar varje månad och beroende på om det är någon bonus eller inte. Men då får jag in kanske runt 15-20 000. Så nu har jag levt lite paycheck till paycheck, men det funkar ju. Jag kan handla bra mat och liksom leva som vanligt. Det är inte så knapert. Nu har de precis sålt det här huset, så det är en annan ägare nu. Men enda förändringen för mig är typ hur man bokar tvätttid. Jag hade inte velat bo någon annanstans. Jag har liksom inga planer på att förflytta mig. Jag kan bo här hur länge jag vill och byta den om jag vill. Och jag behåller min plats i bostadskön.
Saga 25.
Idag bor jag i en jättefin lägenhet i centrala Stockholm som jag fått genom mitt jobb på en förskola. Innan det har jag bott i andra hand, ungdomskontrakt och inneboende. Jag bodde 2 år som inneboende i Vasastan hos en kvinna som hade många konstiga och strikta regler. Och jag betalade hela hennes hyra, fick jag veta i efterhand när vi tog upp det hos hyresnämnden. Det slutade med att det dömdes till min fördel och jag fick tillbaka pengar för överhyra, tur nog. Och sen blev hon av med den lägenheten. Jag flyttade till en etta i Hornstull. En bostadsrätt där ägaren egentligen ville ha 12 000 i månaden. Men det hade jag inte råd med, så då kom vi överens om att jag och mina föräldrar skulle renovera lägenheten. Och så gjorde hon avdrag på hyran för det. Men under tiden gick min mormor bort, så då blev det liksom bortprioriterat. Och då blev jag återbetalningsskyldig till hyresvärden. Alltså det var jättekonstigt. Det var ju en väldigt onödig utgift kändes det som. Så jag hade ju verkligen tur som fick den här lägenheten jag har nu. Jag har jobbat på den här förskolan i några år. Först fast, och sen de senaste 3 åren som extrajobb medan jag pluggar till musiklärare. Det är en av Sveriges äldsta förskolor. Och huset jag bor i nu byggdes på 30-talet för att vara tjänstebostäder. Det är en stiftelse som äger huset och förmedlar lägenheterna. Tjänstebostäderna har försvunnit de senaste åren, men min chef bor i huset och hon ville ta tillbaka det här med att de som bor i huset är kopplade till förskolan. Så när en lägenhet blev tom frågade hon mig om jag och min kille ville flytta in. Och så fick jag den här, vilket är helt galet. Det är inte ett förstahandskontrakt, utan det står tjänstebostad i mitt kontrakt. 60 kvadrat, hyran är 10 000 och den är jättefin med balkong, badkar, liten matsal, öppen spis. Och det är väldigt skönt att ha så nära till jobbet. Jag tar hissen ner några våningar bara. Det blir som en liten småstad här, i och med att jag känner så många av föräldrarna och barnen på förskolan som bor i området. Jag har min chef i trapphuset. Det är liksom väldigt mysigt. Om jag skulle sluta jobba där så kan jag inte bo kvar, tror jag. Men jag ska plugga i 5 år till, så jag kommer ju nog behöva jobba kvar under tiden.
Mira, 27.
Jag flyttade hemifrån redan som 15-åring. Sen dess har jag hunnit bo på 23 olika adresser och lärt mig hur skickliga hyresvärdar kan vara på att ha betalt, särskilt på andrahandsmarknaden. Ofta har jag anat att hyran har varit för hög, men valt att inte säga något. Det finns ju alltid någon annan som kan ta lägenheten om jag skulle krångla. Men en gång fick jag nog. Jag hade lämnat en destruktiv relation och behövde ett nytt boende snabbt. Genom Facebook hittade jag en tjej som hyrde ut sin hyresrätt. Det var en liten etta i Enskede för 6 000 kronor i månaden plus en månadshyra i deposition. Jag är van vid betydligt högre hyror, så för mig var det ett klipp. Vi skrev ett svart kontrakt direkt. Sen drog det igång. Redan efter första månaden höjde hon hyran till 7 000. Månaden därpå till 8 000. Hon skyllde på att hennes egen hyra hade höjts lika mycket. Men jag visste att hon ljög. En bekant till mig hade förstahandskontrakt på en liknande lägenhet i samma hus och hon betalade bara runt 3,5 i månaden. Men jag bet ihop. Jag hade ingen annanstans att ta vägen. Det visste och utnyttjade min hyresvärd. Efter 1 år skadade jag ryggen och blev sjukskriven. Min inkomst sjönk till 9,5 i månaden och hyran på 8 000 blev plötsligt omöjlig. Jag bad henne att sänka den med bara 500 kronor. Det borde inte varit svårt. Hon hade redan tjänat tusentals kronor i månaden på mig. Men hon vägrade, med olika ursäkter. Jag fick börja ta mina sparpengar tills jag hittade ett nytt boende. Inför min utflyttning så kom hon för att besiktiga lägenheten och försökte hitta på skador för att slippa betala tillbaka depositionen. Till slut så lovade hon att föra över pengarna, visade till och med upp överföringen på mobilen, men stoppade den dagarna efter. Då fick jag nog. Jag hotade med att anmäla henne till ett bolag som hjälper folk att få tillbaka felaktiga hyror. Först då fick jag tillbaka depositionen. Men jag anmälde henne ändå och fick tillbaka runt 17 000 kronor i överhyra. Hur mycket jag egentligen blev blåst på vet jag inte. Men utan deras hjälp hade jag nog aldrig orkat driva processen.
Du har hört Lotteriet, ett utplock från bostadsmarknaden. En podd från Svenska Dagbladet skriven av mig, Klara Schubert,
och mig, Ingrid Friberg.
Personerna i berättelsen heter egentligen något annat. Och berättelserna lästes in av Johannes Schäkar, Essie Klingberg, Sara Elinder, Andreas Hörmark, Vilma Backman och Alexandra Karlsson.
Redaktör var Hannes Stelling och producent Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner. Eller gå till svd.se/lyssna.